En fin inledning, en väldigt bra inledning. Så det är lätt att komma in i predikan. Och sångerna passar ju väldigt bra också. Påskens vittnen kallar jag den här predikan. Jag ska predika om det nästa söndag också. Och då tänkte jag tala om Petrus. Det är en helt annan typ av personlighet än Thomas. Och jag tror vi känner igen oss lite till mans i de här lärjungarna vi läser om, i deras karaktär, i deras sätt att vara, deras personlighet. Och vi ska läsa, jag ska läsa vidare, men jag hoppar några verser. Jag ska faktiskt alldeles strax läsa en av de verserna som vi hoppar över här. Men vi ska gå till 24 versen i 20 kapitlet. Jens läste ju lite innan här. Och då kommer vi in här när Thomas möter den uppståndne som var med i sången här också, en av verserna. 20:24-29. Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: vi har sett Herren. Men han svarade dem: om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida, så kan jag inte tro. 8 dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne, och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sa: frid vare med er. Sedan sa han till Thomas: kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom: min Herre och min Gud. Jesus sa till honom: du tror därför att du har sett mig. Saliga är det som inte har sett mig, men ändå tror. Amen. Herre, välsigna ordet på våra hjärtan idag. Tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Vi är som sagt olika. Och för inte så länge sedan i tidningen Dagen så var det en liten artikel från en av ledarna där. Och då stod det om att vi är olika i församlingen. Det finns både introverta och extroverta. Och ledaren poängterar lite extra där att de extroverta behövde vara hänsynsfulla, fulla mot de introverta. Att förstå att man är olika. Det är inte bara att gå på och köra på. Och jag tänker så här att det finns ju andra sidan också. Att de introverta behöver också vara respektfulla åt de extroverta. Så det behövs både och. Alltså man behöver förstå varann. Vi är olika och respektera det. Det var en talare i en morgonandakt i radion. En pastor. Han var så inspirerad och han inledde med det här. Och han sa så här: det finns två sorters människor. Pessimister och optiker. Det blir lite fel. Optimister skulle han säga. Men vi är olika. En del är pessimister, en del är optimister. En del är mer tillbakadragna, lite mer blyga i sin natur. Och en del är mer utåtriktade, utåtgående. Vi har olika gåvor, olika personligheter etc. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Och just det kan vi se när vi läser om de olika lärjungarna. Jag ska betona det lite extra nu när vi talar om Thomas här också. Och en del av er kommer känna igen er i Thomas. En del känner igen sig mer i Petrus. En del kanske i Johannes eller Filippus eller någon annan av lärjungarna. De är olika. Det står så här i 21 versen. Det var det stycket jag hoppade över. Johannes 20:21. Det står det så här: Jesus sa än en gång till dem: frid vare med er, som fadern har sänt mig sänder jag er. Och sen vers 22 vill jag också få med. Versikulo 21 och 22. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa: ta emot den helige ande. Den helige andes uppfyllelse var nödvändig. Det behövde lärjungarna efter Jesu uppståndelse för att få kraft att bära ut budskapet och berätta om att Jesus hade uppstått från graven. Jag vill ta med det stycket här också. De upplevde ju sen på pingstdagen, det vet vi, strax efter här på ett väldigt tydligt sätt. Det handlar inte bara om att kunna profetera och göra under, observera det, för det var väldigt viktigt, utan det handlade också om att få kraft att kunna uthärda som martyr, alltså uthärda förföljelse. Därför behövde man den helige andes uppfyllelse. Och det vill jag poängtera extra här när jag talar om lärjungarna, för de blev ju martyrer allesammans. Möjligtvis att det var Johannes som dog en naturlig död, men alla blev martyrer, även Thomas och Petrus allesammans. Och när man läser källor från efter apostolisk tid, alltså det som är skrivet alldeles efter Bibelns tid, det är ju väldigt nära Bibelns tid, det kan bara vara några år efter, så talar man om kyrkofäderna där, att den heliga andes uppfyllelse, den var oumbärlig, den var en nödvändighet för de första kristna. Man klarar sig inte utan att vara fylld av den helige ande. En liten kort bakgrund är Thomas, sen har jag tre punkter här som jag vill lyfta fram. Thomas, han tillhör de lite mer anonyma lärjungarna, så skulle man väl kunna säga. Om man jämför med Petrus, som vi vet mest om, men även Johannes. Han kallas ibland tvivlaren, lite orättvist egentligen, för en ärlig tro innehåller ju också tvivel ibland. Annars är man ju inte ärlig. Så det är inte något negativt, alltså att klart tvivel är inte bra att leva alltid i tvivel. Någon har kallat tvivel för trons sjukdom, men vi kommer aldrig ifrån att det finns tvivel ibland också. Lärjungarna, de är som du och jag. De täcker in alla våra personligheter, som jag sa. Och vi vet inte så mycket om Thomas egentligen. Det är intressant att se det lilla som står om honom, så lär man ju känna honom ganska väl ändå, tycker jag i alla fall. Men man vet inget om hans födelseort. Man vet inget om hans släktförhållande. Man vet att han var från Galileen i likhet med de andra lärjungarna. De kom ju också därifrån. Och när man räknar upp Thomas, han står ju uppräknad i de andra evangelierna egentligen. Det är bara Johannes som berättar några händelser om Thomas. Men de andra evangelierna också med honom i uppräkningar. Och då nämns han i samband med Filippus, Bartolomeus och Matteus. Men det är som sagt säkert Johannes då, Johannes evangeliet, som talar lite mer om Thomas, även om det inte är speciellt mycket. En tradition, jag kommer att återkomma till den här, det är att han så småningom kom till Indien som missionär. Så han fick resa väldigt långt bort, om det kallas långt bort, som missionär, där han sen dog som martyr. Och det finns en stad i östra Indien som heter Kännas, och i en grotta där så menar man att Thomas blev dödad med ett spjut, att den platsen finns liksom bevarad i östra Indien. Intressant är också när det gäller Thomas att det fortfarande finns grupper av kristna, det har funnits i historien, man vet det, man har stött på, och det finns fortfarande grupper i Indien och på Sri Lanka som kallar sig Thomas kristna. Det är intressant. Och det finns också så kallade Thomas kyrkor. Och det är helt säkert efter att Thomas var där som missionär. Annars är det lite långsökt att de skulle finnas. Thomas har också, det är inte så viktigt egentligen, men bara en liten sån där nördgrej. Han har figurerat i flera såna här apokryfiska böcker. Det är ju såna här som är lite tveksamma, som man inte tänker att har så mycket gudomlig inspiration. Det finns ju såna böcker. Och även rena villfarelser, alltså gnostiska skrifter. Det finns Thomas omnämnd en hel del. Det finns Thomas evangeliet, det finns Thomas akterna. Det finns någonting som heter Thomas apokalypsen och kanske annat också som är skrivet om Thomas. Så det är många som har liksom hakat på berättelsen om Thomas, och så har man hittat på en del spektakulära saker angående honom och som är falska berättelser. I Johannes 11 och 16, vi ska läsa den versen. Kommer upp på skärmen här. Thomas, som kallades tvillingen, sa då till de andra lärjungarna: låt oss gå, vi också, och dö tillsammans med honom. Det var när Jesus fick besked eller bud om att Lazarus var sjuk. Och han skulle gå dit till Betania, till Maria, Marta och Lazarus. Och det var alldeles innan då han väckte upp Lazarus från de döda. Och på något vis var det någonting som kändes skrämmande för lärjungarna här. Men Thomas, han visar på mod. Han säger att låt oss gå, vi också dö tillsammans med honom. Så han var ingen fegis direkt, utan han verkar vara en modig person i sin karaktär och sin personlighet. Han kallades också tvillingen. Det var också såna här lite intressanta saker att människorna på den här tiden, de hade två namn. Ofta ett grekiskt och ett hebreiskt arameiskt namn. Och det grekiska, det var mer att de var kända i en större krets. Och det hebreisk-arameiska namnet, det var mer en mindre krets bland nära vänner. Ett tydligt exempel är ju Simon, men han fick ett nytt namn som heter Petrus, som betyder klippa och är ju grekiska Petra då, Petrus. Och sen har du också att han hette Kefas, betyder också klippa. Så han hade två namn som klippa, Petrus eller Kefas. Ofta nämns han ju Petrus i Bibeln. Egentligen heter han ju Simon från början, men han fick ju det här nya namnet då. Men det är lite intressant också att de hade två namn, människorna på den här tiden. Idag finns så kallade Thomasmässor. Man har möten och samlingar där man får samlas, precis som du nämnde i inledningen, Jens, att lära känna Gud på det sätt som man känner det bekvämt på. Sakta, steg för steg. Det är inte så där offensivt direkt. Och då kallas det för Thomasmässor. Det finns även i Sverige att man har sådana samlingar. Det finns även mindre grupper och då kallas de Thomasgrupper. Man får liksom resonera och bearbeta sina tvivel och sin brottningskamp i tron. Och det har man ju tagit just efter Thomas då som förebild. Och det får människor i egen takt lära känna Jesus och så hitta fram till honom. Det är intressant att det finns så. Tre saker vill jag nämna, inte helt kort, vi ska ju fira nattvard alldeles strax också. Thomas karaktär för det första, nummer ett. Thomas karaktär. Och det finns två lärdomar här vi kan ta i den första punkten här. Och det är viktigt att ibland dra sig tillbaks och tänka igenom det man har upplevt. Men det finns ett men här också. En brasklapp, om du vill. Det finns också en fara i att inte finnas med, att inte vara med. Och det här är intressant. Ibland kallar Gud oss till ensamhet. Du kanske har varit med om det, du har känt att du behöver dra dig undan och vara ensam och tänka igenom det du har varit med om eller det du brottas med och så här. Och ibland orkar vi inte. Och då kan det vara välbehövligt att ta en kort tid och söka tid i ett mindre sammanhang. Det kan vara en sorgeprocess man går igenom. Det kan vara en sjukdomsperiod. Det kan vara att man inte mår så bra. Det kan också vara tvivel i tron och så här. Och då kanske man behöver liksom reflektera lite mer och dra sig undan en kortare tid. Observera, kortare tid, säger jag här. Och det är bättre att vara ensam och tänka igenom situationen än bara hänga med. Jag tror det ofta är det. I alla fall för vissa personlighetstyper är det bättre. Men, ett men här då. Det ligger en kraft att vara tillsammans med andra. Apostlagärningarna, första kapitlet, 14 versen. Andra kapitlet, 44 versen. Fjärde kapitlet, 24 versen är några exempel i början på apostlagärningarna där. Hur de kristna kom tillsammans och hur viktigt det var. Man delade allt tillsammans, man bad tillsammans. Man kom tillsammans när det var förföljelse och det styrkte de kristna, den första församlingen, på ett fantastiskt sätt. Så det ligger en kraft i att vara tillsammans. Man får inte underskatta det, och det är helt bibliskt att vi kommer tillsammans också. Jag tror inte på att vara en ensam kristen jämt. Jag tror på det ibland kan det vara bra. Återigen, hitta balansen. Men långt ifrån alltid. Vi behöver varandra. Vi behöver gemenskapen med varann. Och det kan vara så. Bibeln säger kanske inte tydligt, indirekt säger den väl det, men inte alldeles klart, att Thomas gjorde ett misstag. Att han inte var med när Jesus uppenbarade sig första gången bland lärjungarna. Han var inte med då. På grund av att han var så besviken på att Jesus hade dött. Han drog sig undan gemenskapen, han sökte ensamheten, och vi väljer ofta den vägen vid besvikelser. Vi kanske kan förstå Thomas lite grann här. Men vi kan gå miste om någonting viktigt. Jesus kan ju komma ibland oss. Han kan ju uppenbara sig. Han kan ju visa sin helighet. Eller den heliga ande kan ju komma över församlingen och jag är inte med. Det kan vara bra att tänka så ibland. Den där samlingen i kyrkan, att väljer jag inte vara där, kanske Gud uppenbarar sig på ett sätt så jag missar någonting som Gud vill göra ibland och som är i mitt liv också. För det finns ju mycket sånt i historien, många berättelser om det, att Gud har kommit på väldigt mäktigt sätt ibland i samlingar. Det kanske har varit en startskott för en ny väckelse när Gud har kommit på väldigt dramatiskt sätt. Och då är det ju väldigt tråkigt om inte jag är med och missar det. Men Thomas, han missar här då att Jesus uppenbarar sig. För det andra, Thomas, han var eftersam, eftertänksam, ärlig och uppriktig. Och han var skeptisk, han tvivlade en del. Men en skeptiker kan vara ärlig. Och en skeptiker kan också vara trogen och ha mod. Det läste vi ju här i 11 kapitlet och 16 versen. Thomas var en person som ville gå till botten med saker och ting. Och vi ska läsa Johannes 14, 4-6. Johannes 14, 4-6. Och vart jag går, säger Jesus då, det vet ni. Den vägen känner ni. Men var en som reagerar här, som inte tog till sig direkt. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det är väl ett av de mest citerade bibelorden egentligen. Ett av de mest vanliga. Det hade vi inte fått de orden från Jesus om inte Thomas hade ifrågasatt Jesus här. Och Jesus verkar inte bli irriterad eller förargad att Thomas frågar. Utan det var snarare någonting positivt. Han fick förklara tydligare vad det handlade om, det hela. Och Thomas var ju ingen djupsinnig grubblare. Det är ingenting som kommer fram så. Utan han var mer så här att han ville verkligen ta reda på. Han ville verkligen veta djupt ärlig från djupet av sitt hjärta vad det handlade om. Det han hörde och det han fick sig undervisat. Så Thomas, han låtsas aldrig förstå eller tro på någonting om han verkligen inte gjorde det. Och det är ju någonting som är väldigt positivt. Det kan vi lära oss väldigt mycket. För vi kan hamna i diken ibland genom att tro på saker som inte är sanna. Även som kristna kan vi göra det. Vi kan vara lite naiva. Jag kan vara det och du kan vara det. Tozer, som jag ibland citerar, som har skrivit väldigt mycket, levde på början av 1900-talet. Han säger så här, lyssna på det här. låter kanske inte så andligt, men jag tycker det är väldigt bra. En liten portion hälsosam misstro är lika nödvändig som tro för själens välfärd. Vi gör väl i att odla en positiv skepticism eftersom den håller oss borta från tusentals träsk som vi annars kan gå ner i. Det är inte något ödesdigert att betvivla vissa saker, men det kan vara fatalt att okritiskt tro på allt. Det ligger väldigt mycket i det. George Verver, som jag också tycker om att läsa, en missionsman, han dog för några år sedan, startade där Operation Mission, OM. Han skriver så här att många kristna tror helt naivt på allt, bara det låter lite gudfruktigt, och alldeles speciellt tror de på sånt som står att läsa i tryck. Ja, det kan vara liksom så där man kan tänka till. Naturligtvis handlar det om en balans. Jag talar inte om otro här, för det är ju inte vad Bibeln lyfter fram som något positivt. Men jag talar om att vara lite eftertänksam och försöka känna in och lyssna in. Kan det vara från Gud eller är det inte? För vi har ju talat om det ibland, och vi brukar läsa om att djävulen är ju ljusets ängel. Han försöker ju efterlikna Gud och få oss på fall. Så det finns väldigt mycket som är snarlikt och låter andligt, som vill leda oss bort från den rätta vägen. Det här är väldigt viktigt. Men det är inte otro det handlar om. Men det handlar om att pröva saker. Pröva allt. Behåll det som är gott. En Thomas-kristen har svårt med religiöst beteende när det inte är äkta. Han har svårt med en knep. Han har svårt med manipulation. När Jesus uppenbarade sig så orkar inte Thomas vara med. Han var väldigt tung i sinnet. Och så läser vi vers 25 i 20 kapitlet. Vi har läst det innan, jag vill citera det igen. Då står det så här: vi har sett Herren, sa de andra lärjungarna. Vi har sett Herren, de berättade för Thomas. Kom igen nu Thomas, han har uppstått, vi har sett honom, han lever. Men Thomas tyckte det var väldigt svårt att tro, och han förstod inte. De tyckte säkert han var väldigt trög. Man kan tänka sig Petrus och hur han resonerat med Thomas där, att kom igen nu Thomas, det här, nu är du väl trög här. Du måste tro på det här, det är sant det som har hänt. Kanske blev jobbigt för Thomas också. Men sen står det i 26 versen här. 8 dagar senare, fantastiskt, var hans lärjungar samlade igen där inne, och nu var Thomas med dem. Och så står det så här: då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sa: frid vare med er. Då kom Jesus. Tänk vad fantastiskt. Jesus kom. Thomas fick vara med. En del behöver specialbehandling, och Thomas, han fick en specialbehandling. Jesus säger ungefär så här till honom efteråt här, eller i samband med han uppenbarar sig. För Thomas har ju sagt att han måste få sticka handen i sidan och fingrarna här i spikhålen, sa Thomas, för att kunna tro. Och Jesus säger ungefär så här, om man sammanfattar vad Jesus säger: det vore bättre om du trodde på de andras vittnesbörd. Men på grund av din tröghet så får du som du vill. Så Gud är ju generös mot oss. Ibland är vi tröga. Ibland har vi svårt att tro. Men Gud är generös mot oss. Och han vill uppenbara sig för oss och visa oss vem han är. Man behöver inte vara rädd för att fråga Gud om man inte förstår ibland. Sen handlar det om naturligtvis att våga ta steg i tro också, för vi begriper inte allt. Men det där är också en balans i det kristna livet naturligtvis. Men man behöver inte vara rädd för att pröva saker inför Gud. Jesus dömer inte Thomas. Och Thomas, han fick komma närmare Jesus än någon annan tidigare fått. Och ur den erfarenheten kommer hans trosbekännelse, vers 28. Min Herre och min Gud. Tänk vilken trosbekännelse. Min Herre och min Gud. Det förvandlade Thomas totalt när han fick sticka handen i sidan på Jesus och känna spikhålen. Det gick aldrig ur honom. Han var beredd att ge hela sitt liv, resten av sitt liv, som ett vittne för Jesus. Och det förde honom ända bort till Indien där han dog för sin Herre och frälsare. Han visste att Jesus hade uppstått och han hade fått uppleva nåd och frälsning. Det sista, helt kort, nummer tre. Thomas var övertygad. När Thomas var övertygad, då var överlåtelsen total. Det var inget snack om saken mer. Och det är ett kännetecken på en Thomas-kristen är mod. Inte en hurtfrisk tro eller övermod, utan lojalitet trots att man känner till riskerna. Vad läste vi i Johannes 11 och 16? Vi kan läsa den versen igen här. Jag gav den där, Henrik. Thomas, som kallades tvillingen, sa då till de andra lärjungarna: låt oss gå vi också och dö tillsammans med honom. Han visste riskerna när han reste till Indien. Men han visade mod. Mod är ju inte frånvaro av rädsla. Mod är att göra någonting trots att man är rädd och känner fruktan. Men man känner att Herren är med mig. Jesus är med mig. Den helige ande är med mig. Han banar vägen, han har kallat mig. En Thomas-kristen kanske ingen stortalare alltid, kan vara det naturligtvis. Och inte alltid en dynamisk personlighet. Inte heller en som går på väldigt. Men en person som har en oerhörd nöd och en kärlek till sin mästare först och främst. Men också till sina medmänniskor och de som behöver höra evangeliet. Thomas var helt överlåten i det han gjorde. Och jag ska avsluta bara med att läsa kort en legend. En legend är ju inte någonting som nödvändigtvis helt behöver vara sant, men det kan också vara sant eller delvis sant. Men det var en berättelse som cirkulerade i den första eller tidiga kyrkan. Det finns alltså inte i Bibeln, men det fanns efteråt, den här berättelsen. Och den är ganska intressant. Det skriver en del Thomas karaktär. Och det var hur han blev kallad till Indien. Och jag läser den helt kort. Efter Jesu död samlades lärjungarna för att dela upp världen. Vid lottdragning fick Thomas Indien. Först vägrade han. Jag är för svag och hur ska jag kunna nå indierna, sa han. Men i en dröm visade sig Jesus och sa: var inte rädd, jag ska vara med dig. Men Thomas sa: sänd mig vart du vill, men inte till Indien. I drömmen kom en köpman från Indien till Jerusalem. Han hette Abanes. Hans uppdrag var att leta reda på en skicklig snickare att ta hem till Indien. Thomas var snickare. Uppdragsgivaren var kung Gundaforas. Och han har bevisligen funnits. Man vet att det fanns en kung som hette så i Indien på den här tiden. Jesus gick fram till Abanes och frågade om det var han som behövde en snickare. Abanes svarade: ja. Jesus sa: jag har en slav som är snickare. Jag skulle vilja sälja honom. Jesus pekade på Thomas som stod en bit bort. De enades om ett pris och Thomas blev såld. Köpekontraktet löd: jag, Jesus, son till snickaren Josef, bekräftar härmed att jag sålt min slav som heter Thomas till dig. Thomas sa inget. Men på morgonen när han vaknade efter den här drömmen så steg han upp tidigt och bad: jag ska gå vart du än sänder mig. Herre Jesus, ske din vilja. En väldigt vacker berättelse. Och det visar hans överlåtelse till Herren. Ett vittne om Jesu uppståndelse som fick känningar långt borta i Indien och på Sri Lanka, och där människor tog emot Jesus, och där det har funnits Thomas kristna genom hela historien. Låt oss be tillsammans. Tack Jesus för den här söndag förmiddagen, att vi får samlas i ditt namn. Tack för vad vi får lära oss från ditt ord och tack för de människor, de personer vi får läsa om. Tack för dina lärjungar som var villiga att bära ut budskapet om dig i hela världen, Herre, och berätta om dig, att du hade dött men du hade också uppstått och du lever, Herre. Vi prisar dig för dig, Jesus. Tack för deras villighet att gå, Herre, oavsett kostnaderna, Herre. Tack för Thomas och tack för den förebild han får vara för många av oss. Tack också för de andra lärjungarna vi läser om och de exemplen de får vara, Herre. Tack att du välsignar oss och hjälper oss att leva för dig, Herre, och att ta vara på det du har gett oss, att förvalta det pund du har gett oss, de gåvor du har lagt ner i våra liv och den personlighet du har lagt ner i oss, så att vi alla får vara använda på olika sätt som vittnen för dig, Herre, där vi går fram. Vi prisar dig för det. I Jesu namn. Amen. Amen.